blir du då då? Var det?
Jag börjar i Ösmo där och sen Djurgården, Nacka, Lidingö.
Mm. Okej.
Okay. Och slutar som B-junior typ.
Mm. Höll på rätt länge ändå.
Ja, tills jag var 17. Mm. Tills man märker så fan, jag kommer inte bli bra. Liksom.
Då måste jag dopa mig.
Ja, men typ. Eller så, så kan jag lika gärna skita i det. Blir jag inte liksom, kommer jag inte upp på en acceptabel nivå typ, då orka att gå till hallen och lira till division 3 hockey liksom. Fan orkar det? Då måste man verkligen älska det.
Är ni redo? Mm.
Yes.
Ja, del 2 av episod 19. Jag överlåter ordet till Benke.
Tackar. Jag måste gå in även och prata om svensk fotboll och depression. Så måste jag gå in på landslagsuttagningen som var nu i veckan. Och kan ni förklara för mig vad Marcus Rosenberg gör i den där truppen? För jag förstår inte det.
Han höjer snygghetsfaktorn.
Exakt.
Ja, men han är ju mer gullig liksom än snygg. Alltså.
Får jag ställa en motfråga som svar på den frågan?
Ja.
Vem ska vi ta in istället?
Ja, det är väl det. Men hur är det med Marcus, hur är det med Marcus Berg?
Han var ju skadad, långtidsskadad och så fick han ju, han var ju petad och så blev han utlånad till PSV, gjorde det dåligt där får man ändå säga, holländska ligan, där ska han spruta in mål, fick komma tillbaka, tränaren trodde inte på han, så fick han göra ett inhopp, gjorde mål, ja, tränaren började tro på han igen och då bytte de tränare igen, så att han sitter väl på bänken antar jag.
Mm. Han hade också en sån här sjuk talang när han var med U21 EM,
ja,
han hade väl rekordet då i antal mål i ett EM då, var
U21.
Ja, och sen trodde man att det skulle bara gå som tåget. Precis. Hela hans karriär.
Men de här gamla hjältarna började hylla han liksom. Och fan, jag har aldrig sett någon spelare med bättre träffbild mot mål liksom. Och han kommer bli något riktigt stort. Och sen hände det någonting. Svenska mentaliteten tog över kanske.
Jag tror att det är så mycket tillfälligheter. Det finns så många bra spelare som liksom... Som hamnar lite fel. Han hamnade ju lite fel. Sen om man jämför med spelare som... Precis som Rosenberg också. Han har väl hamnat lite fel. Han var ju också precis lika... Hade den här prognosen att så här, han kan gå precis hur långt som helst. Och så kanske man hamnar i ett lag som inte riktigt, som man inte funkar med, eller en tränare som inte riktigt tror på av någon jävla anledning. Mm. Så det kan vara så här, riktigt godtycker det handlar om ibland.
Det är det väl oftast.
Och sen... Och så därifrån så går det neråt och så går det ännu längre neråt. Liksom. Det är som man jämför med Zlatan, för han har ju verkligen haft en perfekt karriär. Mm. Det kunde ju inte, alltså det kunde ju inte gå, liksom man kan ju inte planera en bättre karriär. Han har exakt rätt beslut, exakt rätt klubbbyte vid exakt rätt tillfälle. Liksom. Mm. Och det var väl först efter Barcelona som det liksom
det kom en liten
dipp. Liksom. Bara för att han hamnade med en tränare som inte riktigt som man inte riktigt kom överens med. Men fram tills dess så har det varit så här, tränare på tränare på tränare som har liksom trott på han precis hela vägen. Och då har det ju blivit som det har blivit också. Hade Berg haft det där som hade precis samma bana som Zlatan haft, då kanske Berg också hade lirat i, ja fan vet jag, Bayern München. Mm.
Men ändå så gjorde ju Zlatan det bra i Barca.
Tittar man på statistiken så han tog väl någon form av rekord för utländska spelare som kom första säsongen.
Ja visst, men precis. Och det bevisar ju precis det också. Att du kan ju vara jättebra, men det räcker ju med att du har en tränare som kanske inte gillar det. Mm. Fan, jag gillar inte din tofs du har i håret. Liksom.
Vem gör?
Och så blir man bänkad. Eller?
Sen tror ju inte jag att det var Guardiola som... Jag tror inte det är Guardiola som styr Barcelona. Jag tror det är lilla t-skedsgumman Messi som styr det där laget ganska mycket.
Ja, ja. Men det är väl alla rätt öppna med att de vill ju inte göra samma misstag de gjorde med honom som de gjorde med Ronaldinho eller de andra liksom stjärnorna som var där.
Kanske,
ja, precis.
Eller Riquelme framförallt kanske.
Ja.
Hade en riktigt stor talang som de puttade lite åt sidan.
Ja. Och de fan och sålde ju Ronaldinho bara för att han inte skulle, för att inte Messi skulle hamna i, liksom, i fel sällskap. Och de gjorde stora uppoffringar. Så.
De var ute och festa, eller?
Ja, men de trodde
att festa
hela tiden. Och de tänkte så här, vi får inte låta det här ske med Messi. Så att de krängde alla spelare som de trodde skulle ha dåligt inflytande på Messi. Liksom. Mm. Så det är klart de bäddar in honom i frotté. Det gör de.
Ja, garanterat.
Men skulle inte göra det, liksom.
Ja, visst. Det har ju funkat också. Så att det är ju... svårt att kritisera metoden heller.
Faktiskt. Ja, nej, men tillbaka lite till vad du har gjort då, Martin. Jag tänker på I ditt ansikte, som jag tycker var en riktigt bra serie. Ja, jävligt rolig.
Ja, tack så mycket.
Var det kul att jobba med det programmet?
Eller? Nej, det var ju hemskt alltså.
Det var jobbigt varje gång du skulle gigga.
För det första det, men alltså det var ju kul att göra så här i efterhand, men fan vilken ångest jag hade. Jag hade jätteångest hela tiden. Det var svårt att bara slappna av och ha roligt.
Men byggde inte programmet lite på att man skulle ha ångest?
Jo, kanske till viss del. Och det, i så fall så funkar ju det. För att det var ångest hela tiden. Det var ju ångest 3 veckor, de här 3-4 veckorna som jag skulle sitta och skriva liksom skämt till respektive. För vi visste ju vart vi skulle ungefär. Eller i alla fall vilka ämnen vi skulle ta upp och sådär. Och ångest för att liksom inte, nej jag vet inte. Man ska ha i åtanke också att då hade jag typ gjort stand-up i kanske, säg, kan ha varit lite mer än 18 månader tror jag.
Det var inte mer.
Oj, det var så pass.
Ja, och då får den här pressen att okej, det här ska du göra inför en publik som du hade, så här, göra otestade skämt för en publik som inte riktigt vill ha dig.
Tacksam.
Ja, och det ska gå på TV. Den pressen kan få en att bara sitta framför datorn och kolla på ett så här tomt Word-dokument och bara känna såhär, fan det här kommer aldrig gå liksom.
Men hur är det att jobba med Bobo Krull? Fan var med då?
Han är ju fantastisk alltså. Bobo är så jävla skön.
Det kan vara världens roligaste människa.
Ja, han kan ju vara en av de skönaste snubbarna. Men det finns ju aldrig några, det finns ju aldrig någon som helst förvirring om vad Bobo tycker eller känner någon gång. Han är han är hungrig. Okej, okay, men nu vet vi vad Bobo är liksom.
Det är ingen
snack
om saker.
Men hur var det att gigga för de här, vad heter hon där, ärtans grabbar där i New York? För det var ju nästan den renaste formen av mänsklig ångest nästan. Hela det där sällskapet kändes som alltså.
Ja, det var jävligt konstigt. Jag tror inte jag har sett det där avsnittet. Men det kanske klipptes på det sättet att de framstod som värsta asshole. Men de är ju vanliga liksom så här Ericsson snubbar som bor i New York liksom. Men det är väl mest, det här var ju Magnus grej liksom. Han hatar ju såna där snubbar. Alltså jag älskar ju inte såna snubbar, men jag blir heller inte så provocerad av dem. Så att det kanske klipptes på det sättet att de framstod som riktiga svin sen. Det vet jag inte, men det var vanliga gökar liksom.
Vad var det jobbigaste?
Lite mer douche kanske än normalt, men
förlåt.
Var det jobbigaste?
Ja.
Aftonbladet
eller var det går runt.
Ja, men Aftonbladet var första grejen vi gjorde också. Aha, det var vi hade ju typ en månad eller så 3 veckor när vi spelade in allting. Så ganska sammanhängande. Men Aftonbladet var typ kanske 3 veckor innan vi började på allt det här. Okay. Så det här var bara så här, vi gör ett inslag för att Aftonbladet, så här ledningsgrupp, de sa så här, vi har tid torsdag klockan 11 till 11.30 och bara då typ. Så då stack vi dit med ett litet kamerateam och så bara gjorde vi det här. Och så bara jag drog direkt hemifrån så här, mina ruttna, så jag, liksom, det var, jag var inte inne i det då heller. Och det var så jävla hemskt och så jävla, och jag har aldrig gjort såna där grejer heller. Magnus har ju gjort såna här konstiga företagsgig när han på bokstavligen har stått i ett styrelserum inför 11 pers och bara så här, och uppträtt för dem.
Det är jättekonstigt.
Jag hade aldrig gjort någonting så där. Så att det där var så jävla nytt och annorlunda och, nej, det var, jag får rysning när jag bara tänker på det.
Men var Jan Helin ärlig när han kom fram efteråt och sa fan, det här var bra grej?
Nej, det var Olof Brundin. Men han jobbar ju där också. Men han är ju en gammal bekant. Alltså han och hans fru känner min morsa. Eller min morsa och farsa. Men Anna-Lena Brundin och min morsa känner varandra lite grann.
Okay.
Anna-Lena Brundin gjorde en, hon spelade in en sån här tangoplatta. Gjorde tangogrejer på, med svensk text. Så hon sjöng på svenska, så gamla klassiska tangolåtar. Okay. Och då hjälpte min morsa till att översätta de här texterna.
Okay.
Så de känner varandra, de är gamla polare. Men jag hade inte sett honom på jättelänge. Men han var ju sådär... Jag tror han sa någonting så här i streamen, så här, hälsa mamma eller så jävligt så här, lite så här vad gulliga ni är som håller på med er att är det clown, vad spännande. Och så var där gick han där, han bara, hälsa mamma, och så vände han ryggen till och gick. och få höra det efter att man har gjort så jävla dåligt ifrån sig så fruktansvärt alltså. Hälsa mamma.
Men du spelar in en podd nu med SR också va? Som jag har lyssnat på i veckan. Med Aron och...
Ja just det. Ja just det. Det är en kille som heter Farsad som drog ihop någon sån här poddradio och grej. Så vi spelar in så här 10 avsnitt på raken. Som är 20 minuter långa allihopa. Jag vet inte riktigt hur det blev. Det blev så där kanske.
Ja, jag tycker det är bra.
Vad är det för säg ärligt nu.
Säg ärligt nu.
Nej, men jag älskar ju poddar, så jag menar. Ja. Både du och Aron är grymma liksom.
Ja, kul.
Ja. Jag rekommenderar alla att lyssna.
Den heter, just det, vad fan heter den? Hashtag frågetecken.
Lägger den på topplistan på iTunes?
Så. Nej, jag tror att den går via SR på något sätt.
Ja, man får nog gå in på SRs hemsida för att hitta den.
Okej.
Okay. Jag vet inte
fan. Eller gå in på min Twitter, Martin Soneby. Så kan ni nog se någon gammal retweet där.
Ja, men det känner jag faktiskt igen, så det stämmer.
Jag måste marknadsföra min Twitter, jag är rätt dålig på det. Varje gång jag är med någon sån här, när någon sätter en mic framför mig, måste jag bara så alltid svara med Martin Soneby på Twitter.
Men nu måste vi försvara det här också. Jag hade en livlig diskussion på Twitter, om man kan säga livligare i det formet. Men om du vill sätta olika embargo på filmer där djur har huvud.
Ja, men det där var ju bara ett skämt.
Ja, jag förstod. Men jag tänkte att vi skulle utveckla lite.
Ja, just det. Var började det någonstans?
Vi kan börja med War Horse då. Som,
ja just det, det var diskussionen om War Horse var en bättre film än Drive. Mm. Var det du som tyckte att War Horse var bättre?
Även alltså, eller lilla Linda Rosing. Så att det,
ja. Det var också ett skämt.
Okej,
ja. Nej, men War Horse är en riktigt bra rulle.
Den är riktigt tung alltså.
Fast den är inte bättre än Drive.
Nej, Drive är en riktigt bra rulle också.
Det är svårt, alltså det är svårt att ha den diskussionen. För det är väldigt väldigt subjektivt så här, men det finns ju inget svar på det där. Men för jag har faktiskt bara sett 20 minuter av War Horse.
Den kommer liksom efter ett tag.
Den växer
liksom. Jag har faktiskt inte gjort det.
Hästen
utvecklas i
rollen.
Liksom. Precis.
Det är ändå debutrollen. Man är
väl i början. Ja. Rollkaraktären blir liksom mer och mer nyanserad.
Det är mer empatiskt.
Man känner, ja.
Jag får den här bilden av när hästen sitter i sin trailer och röker och så här med manuset, jag får inte ihop det här alltså. Alltså vad är det? Vem är jag? Vem är jag i det här läget?
Jag ställer inte upp på
bara naken senare. Ja,
exakt. Och Steven Spielberg säger till sin så här assistant regi ass och bara, du får fixa det här nu. Ut med den jävla hästen.
Gör vad som helst.
Jag tar ner 40 minuter. Fixa det här.
Då var Babe nog mer tacksam att jobba med.
Det är riktigt begående.
Ja, faktiskt.
Babe kunde ju le på den hela vänster.
Babe kunde väl prata också.
Jag minns inte riktigt, men jag tror att Babe var så här, jag tror det var första gången de tog in så här datoranimationer i såna där filmer, så att de, okay. Så att de gjorde det här med munnar som liksom rör sig efter deras repliker och sådär. Det var jävligt stort på den tiden. För vad blir det nu? 17 år sedan.
Ja, 95.
Har du koll på det alltså?
Nej, men den kom 95. Okay. Det är så mycket koll har jag. Mm.
Men Babe var bra alltså.
Minns den?
Nej, inte jag heller.
Det gjorde så ganska många remakes på den också. Eller uppföljare snarare.
Sen vet jag inga andra filmer för sig, så det kanske inte var ett bra ämne att uppfassa inte så mycket med mjölka, men...
Apornas planet.
Ja.
Kan det räknas?
Kanske.
Fan vad kul det vore om de gjorde Apornas planet med riktiga apor. Världens dyraste film, bara för att aporna inte riktigt gör som de säger. Alla, antingen har de människor med apmask eller så har allting datoranimerat, men så borde göra så här.
Riktiga djur.
Riktiga jävla apor.
Jag hörde att den här, det kommer någon Aplanspelare nu för inte så länge sedan, va?
Mm. Ja,
mm. Den ska tydligen vara riktigt jävla
den är riktigt bra.
Nej, jag köpte inte det där alls alltså.
Nej, jag, inte sett, det, jag har inte sett den på grund av att jag trodde att den skulle vara dålig liksom.
Men det kom en i mitten på 2000-talet, gjorde det inte?
Den med Mark Wahlberg.
Ja, exakt.
Ja. Den var ju riktigt dålig.
Ja, den var riktigt flopp alltså.
Ja.
Ja, det var väl sådär. Det är svårt alltså. Men det var just det här med den här helanimerade apan. Jag köper inte. Alla säger att det är fantastisk teknik och allting. Men man ser ju att det är en animation ändå.
Mm.
Hur jävla bra det än är så ser man att det är en, och framförallt för att det är en jävla apa som gör en sån grej som apor inte gör. Det är väl främst det. Men...
Alltså, apans sista replik, den är ju så jävla vacker. Alltså, så att det är som ett gambians bröllop. Alltså. Det är så jävla vackert när han avslutar den och bor i skogen.
Ja, äntligen.
Men mer fanns det väl inte kanske?
Nej. Nej, det är väl en bra film. Och det är en bra setup till fler Apernas planetfilmer liksom.
Ja, den öppnar ju upp där för att det ska börja om på nytt liksom.
Ja, precis. Men man undrar ju också, och man köper ju inte premissen. Man undrar ju hur fan ska ett gäng apor i skogen, hur ska de ta över planeten? Det är rätt mycket att liksom ta över om de skulle liksom verkligen lyckas. För det första ska de ju så här, okej, de kan fly någonstans och sätta sig någonstans, men då är de ju fortfarande marginellt starkare än typ en, jag vet inte, indianstam i Amazonas eller någonting. Du menar att, ja, precis. Ja, en gabiansk strand fotbollslag. Ungefär så starkare. Så ska de ta över liksom en hel civilisation med allt vad det innebär, med alla våra hangarfartyg och alla våra vapen och all kommunikationsutrustning liksom. Det kommer ta tid alltså.
En dag.
Men å andra sidan, jag vet inte, Fidel Castro kanske sitter och så i den där filmen och tänker, ja, vi gjorde det. Vi var 37 snubbar i en båt. Kanske kan gå. Ja. Ja. Ja, man måste hitta öppningen. Man måste hitta öppningen.
Skulle det komma en rulle med riktiga apor, då ska fan aporna upp och hämta en Oscar-staty om de väl får, liksom, eller hur?
Ja, absolut. Absolut.
Och vad ska de få? Ska de få statyn eller ska de få något annat då? Eller är det... Nej, nu tänker ni helt fel.
Men att de ska få en banan i
stället? Kanske!
Ja, jo. Eller en staty i form av en banan. Guldbanan.
Gambians banan.
Men vad skulle hästen få då i Warhorse?
Ja, det tycker jag.
Nej, men vad skulle den få för pris
då? En påse havre.
Eller att någon tog fram en fiktiv häst i fodralen och bara står där på scen.
Nej. Ja, men generellt så tycker jag att djur i film, det är jävligt svårt alltså. Det är jävligt svårt.
Ja, men, ja, det, egentligen borde det stanna på den här nivån, Beethoven liksom. För barn.
Ja.
Den här hunden alltså.
Mm, just det.
Ja, Lassie.
Ja.
Det finns en jäkligt vacker film med Richard Gere. Vad heter den? Hachiko eller något sånt
här. Hachiko?
Hachiko? Nej. Den är ju...
Av Lasse Hallström.
Exakt. Den är ju läst som fan.
Det är en bok från början, är det inte det?
Ja, den är en japansk...
Nej, det är en story. Jag kan berätta story för att jag har bott i Tokyo. Och det finns en staty i... det finns ett, när man kollar på nyhetsinslag som handlar om Tokyo så ser man alltid samma gatukorsning. Det är så här jättestor med skyskrapor i bakgrunden, massor med neonskyltar och så är det typ en så här åttakantig korsning så här, där det går massor med människor. Den heter Shibuya Crossing. Och ligger i ett område, ett kvarter i Tokyo som följaktligen heter Shibuya. Och där vid... Shibuya Station som är så stor, som en centralstation, en av de stora centralstationerna. Där finns det en staty på den här hunden då. Och det var en gubbe som var professor på något universitet som hade en sån där hund som kom och väntade på honom vid tågstationen varje dag. För hunden visste när han slutade. Så kom han dit och väntade på husse och så gick de hem. Och sen dog professorn och hunden kom varje dag och väntade på honom tills det blev kväll, så drog han iväg sen och sen kom han tillbaka nästa dag i 10 år typ.
Oj.
för att han var så, så enormt lojal. Mm. Eller lite dum i huvudet. Men som ett monument till den här hundens lojalitet så, så reste de en staty till honom. Men det är som svampen liksom. Hachiko är som Stureplans svamp. Vi ses vid Hachiko. Är så där, det är som ett landmärke. Det är stället man träffas på liksom. Så, och det är där storyn, men jag tror inte storyn i den här filmen har någonting med den där gubben att göra så mycket. Det är väl det är inspirerat det är baserat, liksom. Ja, det är inspirerat av den, men storyn i sig är inte, ja, den är väldigt skild från den ursprungliga storyn. Mm. Men nej, Hachiko är Stureplans svampen i Tokyo.
Hur kom du att du bodde i Tokyo?
Jag hade ett sommarjobb där i 3 somrar typ.
Som vadå?
Jag jobbade bar. Mm. Typ.
Får jag fråga en sak om Tokyo? Uh-huh. Stämmer det att husnumren där är baserade på när husen är byggda?
Ingen aning.
Jag hörde det igår nämligen att ja, den här byggdes först, då är det nummer 1. Sen kanske...
Ja,
i ordning. Ja, sen kanske 72 är bredvid liksom.
Jaha. Det vet jag inte. Jag brydde mig inte om vad de andra husen hade för nummer. Det låter osannolikt.
Ja.
Det låter jävligt osannolikt. Men å andra sidan är det så... Det är många gator i Tokyo som är så jäkla som är små gränder och jävligt små snärjiga och hus byggda liksom nästan ovanpå varandra. Och det är så... Ja, det kan mycket väl... Eller det kanske uppfattas så av någon som inte är... Som inte fattar systemet. Men nej, det är värt att kolla upp. Jag tror inte det.
Okay.
För det skulle vara helt... sen är de flesta kvarteren är ju liksom uppbyggda... Alltså, som, precis som här. Du bygger ju ett kvarter i taget. Liksom. Du bygger inte...
Det är inte som Manhattan som man liksom har radat. Liksom, så här,
Nej, men det jag menar att mycket av Tokyo är ju sönderbombat. De har ju byggt upp det sen 40-50-talet. Så har de byggt upp i staden igen nästan. Mm. Och då tror jag att då bygger man ju liksom i sjok. Mm. Så att den teori skulle ju fallera i så fall om de bygger nya områden.
Mm.
Men kanske, jag vet inte, kanske gamla stadsdelar. Ingen aning.
Mm.
Hur är det att vara västerlänning om man säger så?
Har ni sett Lost in Translation?
Ja.
Exakt så är det.
Det är så.
Ja, hon hittade där exakt, Sofia Coppola. När jag såg den filmen var jag så här, det är precis, det där är exakt min upplevelse. Inte så mycket att så här, jag var där och spelade in reklamfilm och bodde på ett asschysst hotellrum. Men den känslan...
Mm.
Av den där interaktionen mellan så här, utomstående och japanerna. Hon fångar det precis.
Mycket blickar och...
Ja.
Kommer de fram och säger nyfikna och intresserade? Och...
Nej, men när man väl frågar om någonting, frågar om vägen eller frågar om någonting, så här, då är de väldigt... Så här, väldigt men det, alltså, det finns väldigt många likheter mellan svenskar och japaner.
Mm.
Svenskar kommer också från så här homogen kultur, liksom alla i stort sett, det börjar förändras mer och mer nu, men en historia av att vara väldigt så här lika, alla är på samma liksom samma våglängd, har ungefär samma bakgrund och sen när det kommer folk liksom från andra länder, då är man väldigt hjälpsam.
Mm.
Det är nästan som folk, man ser nästan folk som är så här, du vet, vill prata med folk utomstående, så bara prata med mig, jag behöver någon. Så här. Svenskar som verkligen så här längtar efter att prata engelska. Det är så enormt tydligt på så sätt. Och sen den här förhållandet till alkohol är ungefär likadant.
Det
ser
ut så mycket i Tokyo.
Ja, extremt mycket. De super som fan. Alltså.
Så är det rättvis bild när du stod i en bar?
Ja. Men det var lite så här, det var 50-50 ungefär, västerlänningar och japaner. Men nej, de är duktiga på att kröka. Alltså. Mitt i veckan går de ut och super ner sig. Så det roliga som finns det är att se på det här morgon, så här, mellan typ 6:30 och 8 på morgonen, så ser man så här kostymklädda japanska snubbar så här, som ligger i rännstenen verkligen. De vaknar upp så här, med portfölj i handen, har de haft hel kväll på stan, after work, som har spårat. Och så bara ligger de så här, så bara försöker de resa på sig, så bara okej, nu bara så här, borsta av sig och gå tillbaka till jobbet igen. Det är en väldigt vanlig syn. Eller de här snubbarna som, eller, och kvinnorna också som däckar på tunnelbanan liksom. Och bara ligger och så här, helt jävla utslagna.
De mindre alkohol, eller hur? Det är någon kromosom.
Ja, ah, kromosom ska man inte säga. Men det
aktar
det
nu.
Nej, men det är någonting mer än så att det är samma gen som indianer har typ, tror jag. Så att de inte fixar så mycket alkohol som andra gör. Mm. Så det, nej, men det stämmer. De kan däcka på 2-3 drinkar liksom.
Ja, för jag hade en kompis som bodde i Kina ett tag. Och där på barerna så gick det in till baren. Och så var det liksom typ en 100-lapp. Mm. Då hade du fri bar.
Ja.
Det funkade i Kina för att de kunde inte dricka så mycket.
Ja. Ja, det var samma sak på, det fanns vissa så här karaokebarer i Tokyo som var sådär. Mm. Det var så jävla kul. Då betalade man 1000 yen, det är typ 70 spänn. Per timme och person. Och så går man in i sånt här rum med så här en stor soffa och ett soffbord och en jättemonitor och den här karaoke-maskinen. Och så kostar det 1000 yen i timmen. Men då är det fria drinkar också. Och så har man intern telefon till baren. Så man lyfter luren så man kan få 18 Tom Collins. Och så kommer de med 18 Tom Collins på en bricka liksom.
Är det lönsamt verkligen?
Ja, men grejen är att man dricker faktiskt inte så jävla mycket när man sjunger karaoke. Nej. För man är så jävla taggad och så, fan vad roligt det här är. Så här, så man skulle ju faktiskt kunna bara skita i den där maskinen och bara sitta där och dricka. Liksom. Men sprit är så jävla billigt där ändå. Så att den här spritbuffé-grejen är den spelar inte så stor roll egentligen. Man kan ju bara dricka så mycket liksom.
Så här, det skulle nog inte funka i Sverige.
Nej.
Och sen då kollar på bufféerna på Finlandsbåtarna liksom. Där funkar det kanske inte. Där
men har de spritbuffé verkligen?
Ja, där har du vin och öl som du kan fylla på. Så det är inte sprit då, men vin och öl i alla fall kan du ta hur mycket.
Okej, och vad kostar det?
300.
300 för käk och vin och öl.
Ja.
Jaha, på liksom på fat.
På fat, men du kan även skicka in vinklar.
Men det är väl 3-5 är det nu inte det?
Ja, det vet jag. Det är ju som fotbollsmatcher säkert, men de går ut med att det är
starka öl. På EM har de väl inte stark öl på arenorna, tror jag. Jag var ju på förra EM i Österrike.
Ja, okej.
Okay. Där var det lätt öl.
Ja, men jag tror många, alltså Spanien har inte heller öl på arenan. Nej. Det är alkoholfritt. Så det är väl det är flera länder som inte har det. Jag vet inte hur det kommer vara i Ukraina.
Där skiter de.
Där är ju fan vodka i med korven.
De byggde en massa nya isoleringsceller och allting. De förberedde sig.
Ja.
Ja, han var inte i full cell. De gjorde några reportage och visade sig att 60-70% av de som kommer ut ur full cellen har TBC när de går ut. Och stackars engelsmän.
Fy fan, för hur
får man det? Det är så ohygieniskt. Alltså, de tvättar den här skiten och låter allt bara vara, så ni bara skicka in liksom.
Folk ligger och spyr.
Ja.
Ja, jag är lite skraj för alltså, jag tycker att det, jag jublade ju när det blev Kiev. Alla på Perryman tyckte att det var skitjobbigt, för de ville hellre ha Polen mycket lättare att jobba, och förmodligen mycket fler kunder hade de fått om det hade varit Polen istället. Men jag är ju jävligt taggad på Kiev. Jag tycker det ska bli jättespännande som stad och så. Men det pirrar ju lite. Man är sådär, jag ska inte ta med mitt visakort, utan jag ska bara ha cash med mig. För det där ska man inte dra någonstans liksom. Alltså det, men sen det kommer bli sådär. Det kommer bli riktigt jävla spännande alltså.
Ja, jag är verkligen taggad. Petter var också
riktigt
sugen på.
Ja,
du har sagt det bättre att det bara är gruppspelsmatcherna, men sen när vi går vidare då skickar vi hem Petter och går på.
Ja, alltså, jag skulle gärna vilja, men jag måste hem alltså. Jag har grejer hemma så tyvärr alltså. Men
ändå,
jag hade ju gärna stannat alltså.
Coolt att få se alla de där i alla fall.
Ja,
alltså,
mäktigt.
Ja.
Tror man var riktigt mäktigt alltså.
Ja.
Många svenskar på arenan och.
Ja, oj. Ja, Camp Sweden verkar typ fullsatt nu.
Men dit åker ju folk utan biljetter också bara för att parta och vara med i den här stämningen. Och sen går de och kör på Storbritannien.
Ja, precis. Som åka till Åre utan skidor.
Det funkar.
Ja, visst. Ja, fan, helt sjukt. Det är alltså folk som åker dit och kollar på liksom, bara för att uppleva.
Ja, många festar och bara uppleva liksom, stämningen.
Ja.
Det är ju festival.
Typ. Ja, det är ju precis.
Ja. Det är mitt första mästerskap. Jag har ingen aning om hur det kommer att bli.
Det kommer att sluta. Ni har ju gratis dryck också, så att det.
Ja. Ja, men det känns ju som att det är gratis där. Det känns som att det är vodka-kranen där.
Där lägger du en 100-lapp i baren också.
Ja, verkligen.
Men ska vi avsluta?
Oj, är vi färdiga?
Ja. Martin kanske vill köra en reklam om du har en gig eller om du...
Ja, Martin Soneby på Twitter.
Martin.gambia.se.
Ja, just det. Du kan också mejla mig på gambiaresedoktorn.se / finska kvinnor.
Sponsor av Steve.
Nej, det var skämt.
Vi kommer också ha en podd upp någon gång i någonstans i anslutning till Steve Perman på något sätt. Men det kommer läggas upp på Twitter, min och Petter Bristavs. Så då kommer vi köra daglig podd där nerifrån.
Okej.
Okay. Nej, det är väl mest det.
Ja. Härligt. Ska du hämta, vi har ju ett litet bars.
Ja.
Va?
Det var gäster.
Låda cash.
Som du kan ha med dig i givet.
Det var någon som sa så här, du skulle kunna tjäna stora pengar på gästpoddar.
Ja, exakt.
Ja, fast jag vet inte, det är... Ej, en flara vin, fan vad schysst.
Någonting måste vi
göra. Ja, någonting, ja. Som tack för att du kom, alltså,
riktigt kul att du kunde komma.
Ja, nej, men det var bara roligt.
Magiskt.
Kul att vara här,
ja.
Jag kan komma tillbaka, kanske inte den här sidan liksom sommaren. Men om ni fortsätter så kommer jag tillbaka.
Ja,
tack för den där flaran vin, det var jättesnyggt.
Yes.
Kudos.
Ja, nästa vecka återkommer vi.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej.
Hej.